Värvet görs i samarbete med Acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är Kristoffer. Du står i begrepp att lyssna på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa? Återvänd till poddappen.
Det var ju verkligen inte så att vi liksom gjorde någonting och hade i huvudet att det här skulle kunna orsaka x antal personers död. Sen är ju liksom en hantering av sådana här händelser ju alltid full med osäkerheter. Men det är ju inte samma sak som man sitter där och liksom väger antal dödsfall med det ena eller det andra och sånt. Det handlar ju inte om det, utan man, hela tiden går man ju mot det som vi hyfsat gott samvete kunde säga att det här är det mest effektiva vi kan göra just nu.
Själv beskrev han sig nog inte som en doldis före coronapandemin, men hur som helst, våren 2020 blev Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell något Sverige ibland säger sakna. En landsfader. Eller åtminstone en fast punkt i tillvaron där han dök upp på de dagliga presskonferenserna om läget i landet. Men som landsfäder och mödrar brukar ha det blev han också extremt ifrågasatt. Nu har han samlat sina tankar om coronastrategin men också livet innan dess i en bok, Tankar efter en pandemi, och pallrat sig till Värvets högkvarter i Gamla stan. Här är Värvet 608 med före detta statsepidemiologen Anders Tegnell.
Jag tänker att vi ska ta oss liksom lite tillbaka i tiden, för jag är så jävla nyfiken på det här. Nu har det visat sig, om jag har gjort min research rätt, att för det verkar ju liksom som att läkaryrket går i arv, och nu verkar det som att nu har du dragit igång det, men det kom inte till dig den vägen, så att säga.
Nej, det gjorde inte. Min far var ju agronom. Mm. Han var ju, och min farfar var folkskollärare, så det liksom är den närmaste jag har en faster som är läkare, men det är liksom den enda i faster, morbror, hela den kretsen som har någonting med hälso- och sjukvård att göra.
Mm. Och hur såg ditt liv ut när du kom fram till att det här kanske skulle vara något för dig? Du hade
Nej, men jag slutade i gymnasiet och sen gjorde jag lumpen och visste väl inte riktigt vad jag ville göra, så jag var ute och reste rätt mycket, men var väl ändå liksom helt inne på att jag skulle söka någon form av utbildning så småningom. Och sen sökte jag medicin och kom in, men då var jag ute och reste, så jag sa att nej, jag tackade nej då faktiskt.
Vad var det då?
Då var jag i USA.
Okay. Mm.
Så då, och sen sökt, men ja, jag tyckte väl ändå läkaryrket kände spännande, framförallt för att det var så flexibelt. Det fanns så mycket olika saker man kunde hålla på med. Och tänkte väl redan på då på att det fanns en internationell aspekt i det hela som jag verkligen gillade.
Men, och du verkar ju liksom ha haft ett jävla läshuvud. Det har liksom aldrig varit svårt för dig med skolan, eller?
Nej, jag har haft tur på det sättet. Det har varit rätt lätt för mig. Och sen när jag gick 7, 8, 9 i Etiopien så hade jag ju en fantastisk lärare. Så jag kom ju hem till gymnasiet och började liksom, kunde bara sitta där längst bak och lyssna.
Aha,
och
okay.
Klara, liksom, jag låg lugnt ett halvår, ett år före alla andra. Så
smooth sailing.
Ja.
Mm. Men jag tänker mig lite grann, om du hade så goda betyg som jag förstår det som, då kunde du liksom ha valt precis vad som helst, antar jag.
Ja, så var det ju.
Vilket år började du plugga?
Plugga medicin,
ja,
78.
78, och det blev Lund?
Det blev Lund.
Var det en självklarhet?
Ja, lite grann så var det ju. Jag ville ju inte vara kvar i Linköping, utan jag ville liksom komma någon annanstans. Och mycket av min familj fanns ju i Lund, eller i Skåne, runt om där. Så att det känns ganska naturligt att det blev Lund.
Ja, du hade ju, det här vet ju kanske inte folk, men du hade det här med din, för du har ju något slags dialekt, och du menar ju att dina R kommer liksom från tiden i Skåne, medan dina syskon lärde av sig mer om, så att säga. Men det var inte därför du valde just Lund?
Nej, du menar att slippa bli hånad för att man inte kan prata som folk? Nej,
exakt.
Så enkelt var det inte.
Nej, jag fattar. Hur var den tiden? Hur var studietiden?
Nej, men det var ju väldigt roligt. Jag trivdes väldigt bra i Lund. Mm. Det är en väldigt trevlig stad, en väldigt trevlig studentstad.
Ja, verkligen.
Ja, vi så småningom flyttade ju min blivande fru dit, och vi bodde i ett lite så här halvkollektivboende lite grann i utkanten av Lund. Så vi hade det jättebra.
Nu, då förstår jag liksom att du, för visst var det så att du träffade henne i USA?
Mm.
Men var det på den resan när du tackade nej till? Mm. Aha, okay. Ja, okej. Jag fattar. Så, fast verkar ha tagit tid för er att bli ihop?
Ja, sen bodde vi ju på olika ställen. Jag bodde ju också och jobbade ett tag i Holland och så innan vi bestämde oss för att det skulle bli Sverige.
Ja, okej. Okay. Mm. Du jobbade i Holland?
Ja.
Med?
Skogshuggare.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, just det. Men det läste jag. Ja. Du är duktig på ved, får man förmoda. Då.
Ja, duktig, men jag håller på med det rätt
det mycket. Kanske inte kan vara. Hur svårt kan det vara? Kanske?
Ja, det kan vara betydligt svårare än du tror.
På vilka sätt?
Ja, men det är en materialsport också. Man ska ha rätt sorts yxor och man liksom olika vedslag ska hanteras på lite olika sätt. Och så det, ja.
Kilar?
Precis.
Ska man kunna skita?
Ja.
Ja, jag fattar. Jag tänker mig också, om man då har haft så lätt för studier, var läkare liksom ett högstatusyrke i dina ögon?
Jo, men det var det ju, får man ju ändå säga. Det var ju liksom ett av dem. På den tiden var det ju nog den studien som kallades allra högst poäng för att komma in på.
Mm. Alltså, om jag har gjort matten rätt då, så i början på 80-talet någonstans så ska du ut på AT-tjänst och sådana grejer.
85.
Mm. Och hur var det?
Nej, men då hade vi bott tillsammans några år i Lund och vi var väl liksom, tyckte väl att vintrarna i Lund och det hela, det var inte sådär jätteskoj. Så då sökte jag AT i Östersund. Vi ville liksom testa riktiga vintrar och kunna ägna lite mer tid i skidåkning och sånt. Plus att Östersund hade ett gott rykte som AT-ort. Så att, då flyttade vi dit.
Mm. Vad lärde du dig under den tiden?
Ja, allt det här basala som man lär sig som läkare. Jag menar, den akademiska utbildningen är ju visserligen sådant att man tillbringar mycket tid på sjukhuset, så man är ju rätt hyfsad inne i rutiner och sånt redan under studietiden. Men sen är ju liksom det här praktiska, det är ju väldigt, läkaryrket är ju ganska mycket ett hantverk också på många sätt. Mm. Och det är det man lär sig under AT-tiden.
Men liksom, och när man är AT-läkare, nu förlåt om jag är oinsatt, men då har man ingen specialitet, det kommer sen eller?
Nej, precis. Mm. Då går man ju igenom, att nu är det ju lite annorlunda över tid, men då går man igenom de här stora specialiteterna för att få någon ordentlig bredd i sitt yrkeskunnande, men jag tror också lite grann för att man ska kunna testa hur det är att jobba på lite olika ställen. Så man jobbar i internmedicin, man jobbar på kirurgen, man är på psykiatrin och dessutom var jag då ett halvår i öppenvården uppe i Strömsund i norra Värmland.
Okej. Okay. Och vad tyckte du om de här olika liksom, disciplinerna?
Nej, men jag var väl inte lagt åt kirurgiska hållet, absolut. Det var liksom inte min grej. Utan
är det där hänt som jag?
Ja, ja, nej, dessutom gillar jag nog mer utmaning i de här liksom andra bitarna som är ju lite mer så här logiskt tänkande, lägga pussel och komma fram till grejer. Mm. Kirurgin är ju liksom mer rakt på, ska jag skära eller inte skära, om man nu ska ha lite sånt.
Psykiatrin då?
Nej, och den fungerade inte speciellt bra. Det har ju rätt mycket med sånt att göra också. Att om man kommer till något ställe som, där man tycker att allting fungerar bra, så trivs man ju ofta rätt bra. Då har man också lite grann en tendens att stanna där.
Mm. Och sen blev det liksom ganska, redan under studietiden så söker du jobb utomlands eller?
Nej, utan det kom efteråt.
Okej. Okay. Mm. Mm. Alltså, berätta lite om den resan då, från AT-tjänst till att hamna i Laos.
Ja, sen hade vi bott några år på Östersund och vi kände väl att det var lite långt borta från släkt och vänner och sånt, så vi ville väl neråt landet till. Och då hade jag jobbat ett halvår i Kalmar på infektion och liksom bara tyckte att det var någon specialitet som skulle passa mig. Så vi liksom fortsatte med det. Och då slumpmässigt så skulle mina föräldrar flytta utomlands och fråga om inte vi ville ta hand om huset under den tiden de var borta. Och då ringde jag till infektion i Linköping och sa, ja, men du är hjärtligt välkommen hit. Mm. Så blev det. Så då hamnade vi i Linköping. Och där fick jag så småningom en sån här tjänst och blev, alltså en utbildningstjänst i infektion.
Mm.
Samtidigt så hade ju liksom både jag och min fru hade ju en bakgrund att vi hade bott utomlands, vi var väldigt intresserade av det. Så vi hade ju hela tiden liksom gått och funderat på, ska vi inte försöka få ett sånt, eller jag då i första hand, som det var enklast med min bakgrund, försöka få ett sånt jobb så vi kan jobba utomlands ett tag.
Mm.
Och då sökte jag en sån här typ av tjänst på sida då när vi varit i Linköping några år. Och fick den. Och då blev det Laos.
För hon är psykolog?
Nej, min fru är arbetsterapeut från början. Men numera forskar i implementeringsforskning.
Mm-hmm. Vad gör man då?
Ja, man forskar på hur det fungerar att ta in nya metoder bland annat i hälso- och sjukvård.
Okay.
Vilket är ett betydligt större problem än vad man kan tro ibland.
Det låter besläktat med det du gör ändå? Eller?
Ja, det finns en hel del kopplingar mellan sånt som jag har gjort och det som hon håller på med nu.
Mm. Och att börja då med infektion, var det liksom som att aha, ja men det är ju det här jag ska hålla på med?
Ja, det var det nog rätt mycket. Ja, det är en specialitet som handlar väldigt mycket om att lägga pussel och försöka förstå. Ja, vad bör man ta för prover, vad säger de, hur går vi vidare sen och sånt. Så det är liksom en, rätt mycket den typen av utmaning.
Mm.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Hmm, tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo,
Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Du blev ju statsepidemiolog då, alltså för 11 år sedan nu, 10 år sedan, 2013. Vad fick dig att ta det jobbet?
Nej, men det var ju också så att jag kom ju tillbaka till det som heter Smittskyddsinstitutet från Socialstyrelsen när jag jobbat här tidigare. Mm. Och fick ju då egentligen redan från början del av det jobbet kan man säga genom den avdelningschefsjobb som jag fick som ju handlade väldigt mycket om data och datahantering, epidemiologi och sånt. Men då var Annika Linde kvar och hade den positionen så att säga. Och när hon sen gick i pension, då gick även den titeln över till mig så att säga. Så det var liksom väldigt naturligt att jag skulle gå vidare åt det hållet eftersom jag liksom var ändå den som var ansvarig för stora delar av epidemiologin på myndigheten.
Du var next in line.
Ja, precis.
Jag fattar. Hur var de där första 7 åren då när du fick verka liksom lite i det tysta?
Nej, men det var ju inte så tyst som man kan tro. Nej. Vi hade ju liksom små och stora utbrott under alla de åren också. Så det var ju ett kontinuerligt arbete med samma typ av frågor fast på en annan nivå.
Mm. Nu har ju du liksom skrivit en bok som på något sätt summerar inte bara pandemin men i stort så handlar det ju om det. Men och utan att spoila själva boken då, alltså om vi säger att de första 7 åren var liksom lite uppvärmning för de sista 2, alltså 2020 till 2022. Liksom. Om du ser tillbaka på den resan de 2 åren, hur skulle du summera den tiden? Det är ju det du har gjort i bokform, jag vet.
Ja. Nej, men att det var ju en väldigt extrem period. Mm. På många, många olika sätt. Både liksom spännande i att det skapar ju väldigt, jag lärde mig enormt mycket genom, inte minst genom kontakter med väldigt många olika delar av samhället på ett sätt som jag förmodar att man väldigt sällan får möjligheten att ha. Mm. Men förstås också liksom väldigt mycket jobb.
Ja, och att vara liksom, det kanske är svårt för dig att ha någon tanke om, men det faktum att du helt plötsligt är en så central figur i folks liv. Mm. Det har du ju pratat om tidigare, vet jag, liksom att ja, men det var så märkligt att de helt plötsligt visste vem du var bara. Så, den grejen. Men det måste ju också ha varit en jävla omställning.
Ja, precis. Jag har ju ändå varit med i media då och då när det har hänt olika saker. Jag var ju faktiskt med i förra svininfluensapandemin också. Mm. Och större och mindre händelserna sedan dess. Men det här var ju första gången det blev så personligt. Vilket ju var jättekonstigt och jag kan fortfarande inte helt och hållet förstå varför. Mm. Även om man nu pratar om lägereld och behovet av någon trygg person och allt det där. Men att det skulle drabba just mig.
Mm. Du har fått den här frågan 1 miljard gånger förstår jag. Men den absolut första tiden, den här våren, liksom, när det ska komma massa folk från italienska Alperna och så vidare. Hur minns du den första tiden där?
Nej, men att det var det liksom växte ju fram. Mm. Fanny och jag pratade rätt mycket om det, liksom det här med brytpunkter. Och det fanns ju ingen riktig brytpunkt, utan det här byggdes ju upp liksom dag från dag. Så när jag tänkte tillbaka på det efteråt så, när ändrar vi någonting eller när kom vi på någonting? Nej, det finns inte riktigt någonting sånt, utan det liksom, det gick så stegvis hela tiden. Mm. Så att det var, jag tror ju, hade man frågat var i enskilt tillfälle så hade man nog haft svårt att säga att kommer det verkligen bli ännu värre så att säga, hade man nog kanske inte riktigt kunnat acceptera då i det läget.
Kände du liksom, eller ni då, eller du som chef, kände du att ni var, låg ni liksom i täten hela tiden med information, eller halkade ni efter någonting?
Nej, jag tycker nog att vi låg i täten. Och det berodde mycket på att vi var ju de första som fick informationen. Vi var ju den som fick in den. Och jag tror också vi tvingades ligga i täten på grund av de här presskonferenserna. För det gjorde vi ju att vi liksom i princip varenda dag satte oss ner tillsammans, en ganska stor grupp på myndigheten, och gick igenom, okej, okay, vad har kommit in idag? Och gjorde den analysen hela tiden. Och det gör vi ju inte jätteofta annars.
Nej, men för att när jag tänkte tillbaka på den här första tiden så funderade jag liksom på, och det där är såklart kanske omöjligt att veta, men vissa grejer så här som jag tänker på med dig just så här, alltså det är envisheten liksom kring att det var en droppsmitta till exempel. När förstod du att du hade fel om det?
Nej, men jag hade inte fel.
Okej. Okay.
Dessutom är det här liksom en väldigt konstig uppdelning, och jag hade tänkt rätt mycket på det innan och pratat med Johan Giesek och andra, att vi har en väldigt konstig uppdelning i sjukdomar som egentligen kommer ifrån att hur man hanterar dem i sjukvården, men det är inte relevant ute i samhället. Utan det viktiga är inte om det droppar eller om det är luft eller vad det är, utan det viktiga är var smittas man någonstans, alltså okay, rent fysiskt. Det är det som, för det är där man sätter in åtgärderna. Och när man då vet att de flesta smittas på arbetsplatsen, då försöker man få bort folk från arbetsplatsen. Och det är liksom egentligen inte intressant om det är liksom händerna eller luften eller dropparna eller som smittar. Det är inte det man behöver veta när man ska liksom designa bra åtgärder.
Nej, jag fattar.
Men däremot är det ju jätteviktigt i sjukvården där man har liksom andra skyddsbarriärer och sånt att jobba med.
Jo, men liksom om man hade... Ja, nu får ju du, jag är blott en simpel poddare och lekman, men jag bara tänker att om man tidigare hade förstått att det var luftburet så att säga, då kanske du inte heller hade haft en så stivnackad inställning till munskydd.
Nej, men det har inte med det att göra, utan okay, det är ju fortfarande så att munskydden liksom i de studier som finns inte har visat sig ha någon jätteeffekt och ibland ingen effekt alls. Och de var ju väldigt problematiska på många olika sätt. Så att det hade inte heller med det att göra, utan återigen så är det ju inte liksom, det är inte den här indelningen som är liksom en sjukvårdsindelning och intressant där. Det är inte den som är viktig, utan det viktiga är ju vilka åtgärder som möjligen kan ha effekt eller som inte kan ha effekt. Och vad kan man göra för att få ner smittspridningen på ett smart och bra sätt. Och då är den här uppdelningen ganska ointressant i de flesta fall.
Men när det gällde munskydden då ändå, även om liksom, om nu hela världen jobbar med det och inte Sverige, det kan ju vara coolt för vissa, men skulle man inte kunna ta det säkra för det osäkra med det?
Ja, men det handlar ju återigen om, man måste ju försöka göra någon slags analys om vad kommer det att leda till så att säga. Och då var det ju så att liksom, de är jättebra i hälso- och sjukvården, fantastiskt. Jag har ju gått runt med munskydd mycket själv. Men det gör ju också att jag förstår att det här med munskydd är inte lätt. De ska bytas varannan var tredje timme, man får inte röra vid dem. När man tar av sig dem så måste man veta exakt vad man gör. Måste finnas någonstans att slänga dem på ett rimligt sätt. Dessutom om man räknar lite på det, om man ska 10 miljoner människor, 3-4-5 munskydd om dagen. Man hamnar i någon slags miljardklassen på munskydd vi behöver varje månad. Så det finns ju många sådana aspekter. Plus det faktum att vi ju var rätt övertygade om att vi uppnådde samma effekter genom att säga att ni ska inte vara på jobbet. Ni ska inte gå ut om ni är sjuka. Ni ska hålla avstånd. För det är egentligen i grunden väldigt mycket mer effektiva åtgärder. För de här munskydden som man nu liksom tyckte att man skulle använda ute i samhället, de är egentligen inte täta nog att skydda dig mot virus.
Okay.
Utan virus går igenom dem, för virus är mycket mindre än de hålen. Utan det är ju de här munskydden som man använder i vården som är mycket tätare, som kan ge ett skydd mot en virussjukdom.
Ja, jag fattar. Ja, men jag läste någonstans, dina kollegor i typ Kanada eller vad det nu var, hade uppgivit att det ändå kunde hindra någonstans mellan 50-80% av liksom coronaspridningen. Men...
Nej, men det vet inte hur de har räknat då. Den enda som jag tycker är riktigt bra studien som gjorde i Bangladesh. Och då slumpar man munskydd till en by och en annan by hade man inte munskydd. Och då fick man runt 10% i skillnad.
Okej. Okay. Men till munskyddens fördel.
Men då hade man också gått ut till de här byarna som fick munskydd och gett dem massvis med råd om att hålla avstånd och massa annat också. Så man hade ju återigen gjort det som man gjorde väldigt ofta, att man gjorde väldigt många olika saker samtidigt, vilket gjorde det väldigt svårt att förstå vad det egentligen som hade effekt. Just dessutom det. Var det ju så, om du tittar på de länderna som hade krav på munskydd, som Spanien och Storbritannien och sånt, så var det ju inte så att de klarade sig bättre där än vad vi gjorde i Sverige.
Jo, men en sak som sådär ganska ofta återkom, och jag tänker att det fanns liksom demonstranter kring det också, människor som tyckte liksom att du, eller det blev ju du som blev symbolen, även om det var myndigheten, men att ni liksom gamblade med folks liv. Låg det någonting i den kritiken, tänker du?
Nej. Det gjorde ju inte. Det var ju verkligen inte så att vi liksom gjorde någonting och hade i huvudet att det här skulle kunna orsaka x antal personers död. Absolut inte. Mm. Sen är ju liksom en hantering av sådana här händelser är ju alltid full med osäkerheter. Mm. Och man vet ju aldrig riktigt säkert vad som fungerar eller vad som inte fungerar.
Nej.
Så är det ju. Mm. Men det är ju inte samma sak som man sitter där och liksom väger antal dödsfall med det ena eller det andra och sånt. Det handlar ju inte om det, utan man, hela tiden går man ju mot det som vi med hyfsat konstigt samvete kunde säga att det här är det mest effektiva vi kan göra just nu.
Mm. Men det här med flockimmuniteten då, för det är väl någonstans där jag kan tänka mig att man får de tankarna ändå. Det pratades väldigt mycket om flockimmunitet och rätt så sent också tänker jag mig att du pratade ändå om att flockimmunitet skulle inträffa innan vaccinet var på plats till exempel.
Nej, men det var väl ett ställe där vi misslyckades i vår kommunikation, tror jag, framförallt. För det handlar ju aldrig om att det här var ett mål på något sätt. Däremot är det ju en aspekt på en smittspridning som är väldigt viktigt att hålla koll på. För att den, hur stor immunitet man har i befolkningen har ju väldigt stor betydelse för hur snabbt smittan sprids. Och det är ju självklart att om den ökar väldigt fort och att man då kan förutsäga att smittan kommer att minska ganska snabbt, väldigt snart, då kan man ju liksom ställa in åtgärden efter det på ett annat sätt än om man vet att det är fortfarande väldigt få som är smittade och det kommer att, liksom, kommer att se ut så här under en lång tid framåt. Och därför så behöver man ju liksom ha det med sig i sitt tänk, så att säga. Men det kan ju absolut aldrig vara ett mål att man vill att folk ska bli sjuka så fort som möjligt, för det kan ju ha precis extrema konsekvenser, det insåg vi ju alla.
Mm.
Så det handlar ju inte om det. Och sen var det ju så att vi överskattade, jag och flera med mig, överskattade hur snabb smittan var i början. Vi trodde ju att den var väldigt mycket snabbare än vad den var.
Mm.
Och det var ju inte förrän vi kunde göra de här studierna och gå ut i befolkningen och kolla som vi upptäckte att nej, det har inte alls gått så snabbt som vi har trott. Och så snabbt som vi då bedömde att den skulle kunna göra baserat på vad vi visste med liknande sjukdomar tidigare och sådär. Utan det här, speciellt det virus som fanns i första vågen, var inte alls så smittsamt som många experter satte siffror på, utan det var betydligt mindre smittsamt.
Mm. Jag ska snart, det passar inte mig särskilt väl att vara så kritisk journalist, och jag ska snart släppa den rollen, men det var någonting med liksom en mailkonversation mellan dig och Finlands, din kollega i Finland, där det var liksom, min tolkning är att du säger typ så här, ja fast om 10% blir sjuka eller kanske till och med avlider, det kan vara en bra trade-off, eller kan du reda ut det där för mig?
Nej, men det var ju inte det. Jag menar, dels var det ju liksom en mening tagen ur en lång konversation mellan oss där vi ju hade den här diskussionen om vad kommer en flockimmunitet att innebära och hur snabbt kan den inträda.
Mm. Okay.
Så det var ju inte mer än så. Det var ju aldrig någon gamble med folks liv. Alltså.
Absolut okay. Inte. Mm. Jag fattar.
Mm.
Du, förutom att ta ett tåg senare i eftermiddag, vad har du att se fram emot?
Jag har ett antal olika projekt på gång. Det är både ett stort EU-projekt för att stötta folkhälsomyndigheter i Afrika. Några mindre projekt direkt med lite olika afrikanska länder. Ja, lite samarbete med Chalmers och andra om matematiska modelleringar vid framtida pandemier och sånt. Ja, jag har mitt lilla smörgåsbord med olika saker att göra.
Mm. Tänker du att du har gjort världen till en bättre plats i ditt yrke?
Nej. Lite svårt för den typen av ambitioner och sånt. Vi är alla små kuggar i någon slags maskineri. Och vad vi gör och vilken effekt det får har ju väldigt mycket. Kontexten betyder så extremt mycket. Det är väl liksom min grej nu för tiden. Att jag tror att vi ibland glömmer bort och tror att mycket saker är mycket mer isolerade än vad de egentligen är. Utan det är ju kontexten som är så extremt viktig för allt mellan om du blir en ny Tesla- person eller om du blir en statsepidemiolog eller vad det är.
Mm. Så det, du är en team player helt enkelt?
Ja, ja. Och framförallt så är jag väl ganska mycket inne på det där att man är där man är och försöker göra det bästa ur den situationen. Man kan liksom inte ha ambitioner som går utanför de förutsättningar som finns.
Ja, men jag tänker mig att när man blir läkare då har man väl ändå något slags ambition om att i alla fall, liksom, kanske inte föra hela mänskligheten framåt, men att i alla fall påverka några liv längs resan.
Jo, på individnivå, det gjorde jag ju säkert. Infektionssjukdomar är ju väldigt tydligt på det sättet. Man kommer in med en allvarlig lunginflammation och så får man några doser penicillin och så går man hem frisk efter 3 dagar. Det är ju liksom en fantastisk upplevelse att se det.
Men tvärtom, har du tagit livet av någon?
Nej, det är inte, infektion är ju inte heller riktigt på det viset. Det är ju, vi har ju, det är inte ofta man dör på en infektionsklinik, det är det faktiskt inte.
Nej. Skönt. Du, nu ska du få gå, men innan dess så ska jag bara fråga, tv-serien House, är det sånt, gick du igång på den när det begav sig?
Ja, lite grann, för att jag tycker sen relevansen och det kan man diskutera, det är lite väl vilt, men själva grundkonceptet tycker jag är spännande, för det ligger rätt nära sånt som jag har på med, just det här att lägga pussel och försöka förstå konstiga saker och hitta relativt enkla lösningar på dem.
Ja, det var det jag tänkte. Stort tack för att du kom.
Tack själv.
Ha ett otroligt 2024. Tack.
Detsamma.
Anders Tegnell, och boken heter alltså Tankar efter en pandemi. Ninni Westin, Kristoffer Triumf, ja, det är vi som välkomnar till ett nytt värvet år. Jag har en mycket god känsla inför det. Och tackar gör vi också Acast för att de huserar vår podd. Och jag vill gärna att du tar ett ögonblick nu och följer värvet på Instagram om du inte redan gör det. @varvet heter vi där. Puss och kram, vi hörs snart. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.